Vi är väl lite tillbaka nu.
Ja.
Får man säga.
Det kan man väl säga.
Ja.
Ska vi dra någon slags här välkommen till Solcellspodden?
Ja, nu får vi göra. Vilket avsnitt är vi på?
Vet inte.
jag tror vi är på 18.
Ja, jag tror också vi är på 18. Men, för jag har för mig att vi har stått 17 lite för länge.
Jag har inte dykt upp några nya Solcellspodden-avsnitt här.
Alltså, det är konstigt ändå. Du går in och kollar. Alltså. Det händer liksom inte automatiskt, menar
Nej, det gör inte det.
Ja, det är jävligt konstigt.
Senast var nummer 17. Men vi kan väl börja med att hälsa lyssnarna välkomna till Solcellspodden avsnitt 18 då.
Ja, väldigt välkomna är ni.
Mm. Och det har ju hänt rätt, ja, alltså om vi börjar, vi tänkte vi ska ha två delar av det här avsnittet där vi lite går igenom vad som har hänt i våra liv sen sist och vad som har hänt i solcellsmarknaden eller lite nyheter och sånt.
Precis.
För att en anledning till att vi inte har spelat in så mycket sista året är att vi både har jobbat eller haft fullt upp med annat.
Till exempel att få barn.
Ja, igen.
Igen.
De som har lyssnat på Solcellspodden i ett streck innan här nu tror jag att jag inte gör något annat än att få barn. men så är det. Andra barnet är 3-4 månader gammalt nu.
Ja, och det tar väl sin tid kan jag tänka.
Ja, det gör det.
Helst i kombination med jobb, fullt jobb.
Mm. Så är det. Man kan säga att arbetsinsatsen ökar lite, så här, lite exponentiellt med antalet barn.
Mm.
Så att det blir inte... Ja, andra barnet blir ju dubbelt så jobbigt då.
Ja, ja, precis.
Men samtidigt så är det ju 10 gånger så roligt också. Så att man får liksom... Det är...
Men vi snackade förut om att man har lite så här... Man har lite koll ändå, tyckte ni, båda två.
Precis.
Att man liksom... Man är inte så orolig för saker och ting på samma sätt.
Nej, det är ju lite det att i första barnet så är allting så nytt. Så att man tar ju alla tips man får tar man ju bokstavligt.
Mm.
Att om någon säger att... De ska inte dricka ur blåa flaskor. Då är det så här, blåa flaskor, det får vi hålla undan. Medan nu är det mer så här att om barnmorskan säger att de kan ju faktiskt dö om ni gör så här. Mm. Då blir det så här, ja men vi får väl lyssna på henne då.
Ja, det är liksom ungefär på den nivån du måste till för att det ska vara ett råd man tar till sig då. Alltså.
Ja, nej men det är klart man lyssnar på folk, men... Det är väldigt skönt att man vet att man har gått igenom allt en gång innan. Ja, och sen, du är klar med dina studier.
Jag är klar med mina studier, ja. Det trodde man ju aldrig skulle hända, känns som.
Ja.
Men till slut så hände det.
Ja.
Så att det var, ja, när var det nu då? Det var jag väl förmodligen klar med vid förra avsnittet, kan det stämma?
Ja.
Jag tror det, för att jag var nog klar där...
Jag får med att du kanske väntar på något resultat.
Jag hade nog en tenta kvar, ja. Något åt det hållet. Ja, i vilket fall så blev det klart till slut. Och då tog jag mig en funderare där vad man ska hitta på då egentligen. En nördat in på solceller hade man gjort sedan länge då. Så att något åt det hållet tänkte man att det skulle bli då. Sen var frågan vart man skulle och vart man skulle få möjlighet att jobba. Och vad som fanns utannonserat och sånt. Så att det blev ett företag som heter Solkompaniet till slut. Som är ett solcellsinstallationsföretag kan man säga.
Och det är väl Sveriges största kan man tänka sig eller?
Ja, ja, precis. Det är Sveriges största sett till antar jag. Jag tror både antalet installationer och mängd effekt om man nu ska prata om.
Det hette Direct Energy tidigare.
Precis, exakt. Så bytte de till Solkompaniet nu för något år sedan eller två. Jag är inte riktigt säker. Så att där hamnade jag från och med februari i år då. Och ja, är man solcellsnörd så är det ju ett väldigt trevligt ställe att vara på skulle jag vilja säga.
Ja, det kan jag tänka mig.
Ja.
Att det är mycket kunskap bakom väggarna så.
Ja, men faktiskt är det så. Det är ju rätt kul för då får man ju, plötsligt så stöter man på väldigt mycket människor som kan väldigt mycket mer än vad jag kan.
Ja.
Om i princip allting. Och då blir man utmanad och då lär man sig väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Så att det har varit en väldigt spännande resa nu under våren här. Och få sätta sig in i detta och överhuvudtaget sätta sig in i att liksom... Det är ju i praktiken ett byggbolag jag har hamnat på, och det tänker man inte riktigt på, för när man sitter i skolan så sitter man med sina böcker och teorier och sina liksom tankar kring vad som är optimalt och hit och dit. Men i verkligheten så är det väldigt mycket andra saker som styr och vad som spelar roll och vad som ger lönsamhet för kunden kontra hur optimal anläggningen är och sådana saker. Så att väldigt spännande grejer att fundera på.
Mm. Hur kan en dag se ut då? Vad gör du?
Ja, jag är då anställd som kalkylator, heter tjänsten. Eller annonsen var nog kalkylator/internkonsult, något åt det hållet. Så att, och jag sitter i Göteborg, ute på Ringön, ute i industriområdet där, tillsammans med en projektledare som då har hand om området i Göteborgsregionen och även lite andra ställen. Men, så att det är väl att jag har kommit till kontoret här på morgonen och sen så är det liksom från... Ja, det är ganska blandade uppgifter som jag har egentligen. Det kan vara liksom, ena dagen kan det vara att jag ska fundera på någon slags växelriktar layout och konfigurera något och fundera på, här har vi en anläggning till exempel. Och så ska det vara då, hur många strängar ska vi ha där, vilka växelriktare ska vi ha, hur ser taket ut, hur ska det bli den mest lönsamma lösningen för kunden kontra att det ska bli en bra teknisk lösning. Och så är det alltid något som man som så här inte riktigt går ihop sig, så får man tänka några varv och fundera på hur löser vi detta, och sen så hittar man något och så blir man lite nöjd. Så att det kan vara en del av det. Sen så har jag liksom, jag tillhör säljavdelningen om man säger så i grunden då, så att det blir även lite skriva offerter och liksom då prata med kunder och lite sånt där. Och sen så har vi även en del där jag sitter och jobbar med det här som heter CAD, där man ska då rita upp hur anläggningen ser ut. På man har en takritning och så ska man se till att få plats med alla solcellerna på den ytan som det är tänkt att det ska få plats på, och det kan ju vara en utmaning ibland. Ja, och sen så lite blandat kompott också utöver det, så här liksom hålla koll på marknaden, fundera på vilka solcellspaneler som vi ska, så här, vad som är bra nu och vad man ska ha liksom, och vilka loggningslösningar brukar vi köra på de här projekten och så. Det är mycket att lära sig, det finns ju mycket kunskap som redan finns, och sen så finns det också en, eftersom branschen då är ganska ny överhuvudtaget, solcellsbranschen, och även framförallt i Sverige, så finns det ju mycket att liksom, man kan fundera på, kanske vi hittar något bättre, kanske det finns något annat, så då får man göra lite spåning också.
Den utvecklas ju väldigt snabbt branschen, så att det märker jag också att det... I ena stunden så tar man något för sanning att nej, men det är så här man gör, det är så här man ska göra. Och så sen helt plötsligt så ser man att det finns andra produkter och andra lösningar på saker och ting.
Precis. Det är väldigt spännande. Det är det som är så kul tycker jag i alla fall med den här, i det här läget, att man liksom precis, du kan liksom hitta en sak, så kan du tro att det här är det som är, gäller liksom. Mm. Och sen så bara, aha, det här finns ju också. Mm. Och som löser problemet på ett ännu mycket bättre sätt och kanske betydligt billigare eller betydligt bättre eller något sånt där.
Så det är... Hur upplever du att det är att jobba i, alltså mot kunder och så? Det känner jag är lite ovant, att man ska helt plötsligt sälja sig själv och sälja en produkt och sälja ett företag eller sådär.
Precis, ja, det är en speciell känsla ändå. Ja, det var ju ovant skulle jag säga ändå, för man har suttit i skolan och då behöver man inte sälja något, så utan man ska bara göra i princip. Liksom.
Ja, precis, man ska bara lösa uppgifter hela tiden och man behöver liksom inte tänka så mycket på hur man framför saker och ting, utan
Chalmers var ju väldigt ren fakta liksom.
Ja, visst, det var ju presentationer och sånt, men det var ju väldigt sällan det som bedömdes, alltså ens utförande av saker och ting, utan det var mer hur välbetänkt det var och hur underlagt alla teorier och sånt var, men liksom det här att man har rätt skjorta på sig eller att man talar på rätt sätt eller att man inte försäger sig och precis. Även så här affärsmässigt så här, att man inte avslöjar för mycket för tidigt och sådana grejer liksom. Ja. Det är sånt som man bara kan få genom erfarenhet.
Verkligen, och det är en utmaning, ja. Det har man inte varit med om, inte jag i alla fall. Jag har jobbat som säljare en gång, eller på sälja mobiltelefoner då liksom. Och visst, då är det en säljgrej, men det här är ju business to business försäljning som det här är då, oftast för min del, så det är ju inte bara, men ja, det är en annan grej alltså. Nej, men det är väl det jag pysslar med, vill jag på att säga. Och det är framförallt så, jag är väldigt faktiskt väldigt glad att jag hamnade på just Solkompaniet, just för att det var ett väldigt aktivt val. Sen så att jag fick chansen att vara där var ju ännu trevligare då, att det gick bra, för att just att de har ju mycket kunskap. De som är grundarna av företaget har ju hållit på väldigt, väldigt länge med solceller, och det är ju inte så jättemånga i Sverige som, alltså det finns många med mycket erfarenhet, men inte som har hållit på med kanske alla delar på det sättet. Och sen så har de ju liksom delat med sig av sin kunskap till dem inom företaget, så att det finns ju mycket folk att fråga om mycket saker. Så att
det är ju, solcellsbranschen är ju en liten fiskskål liksom, och det, man känner ju, men även om jag kanske inte, jag har inte rört mig så mycket runt om i branschen så, men man känner ju igen alla namn och personer och så här liksom, och man kan ju egentligen räkna dem på, om inte en i alla fall två änder, de som är aktiva och för branschen framåt så.
Då är jag ju väldigt, för vi har ju, vi är lite aktivt nästan nu, inte, när vi träffades här nu så har vi inte pratat om så här, vi har inte haft något inledande samtal, hur är det med dig just nu och hur är det med dig just nu, utan vi tar det liksom nu i podden, så att nu är jag lite nyfiken på hur det går för dig och jobbmässigt och vad du gör och sådär.
Det går bra. Jag jobbar ju då, som jag sagt tidigare, på Railers, som är ett konsultföretag som främst håller på med el, och det är el inom alla områden då. Allt från telekom till byggnation av hus till elnät, stora projekteringar på elnätssidan eller inom kärnkraft, eller, och så har vi även... Men det är ett stort konsultföretag då, som finns i hela Sverige. Vi har ju, jag vet inte hur många kontor det är, men det representerar ju alla stora städer nästan. Och även några mindre. Men vi är runt 2000 anställda, tror jag, i Norden, och både Norge, Sverige och Finland då. Så det är ett stort företag, och det är mycket att lära sig. Det finns också väldigt mycket kompetens där inom alla branscher egentligen. Men anledningen till att jag fick en tjänst där var ju att det inte fanns så mycket samlad solcellskompetens. Vi har kompetens, men den är inte så, den är inte så samlad och aktiv, om man säger så. Så min första uppgift var egentligen att skanna internt på företaget vilka håller på med solceller, och vad har vi för rutiner och vad har vi gjort innan och så. Samtidigt då som jag ska lära mig hela konsult, där att vara konsult, vad det innebär, och lära mig hur byggbranschen funkar från konsultsidan. För jag har ju jobbat inom byggbranschen som elektriker i många år. Så att den sidan har jag kunnat rätt väl. Men att få se hur allting som händer innan ritningarna kommer ut på bygget, det var en ny grej. För det, jag är ju alltid bara, ja, fick vi ritningar? Jajamän. Aldrig ens funderat på hur de kommer till, eller vem som gör dem, eller vad det faktiskt innebär att sätta ihop ett byggprojekt.
Nej, och hur löjligt många justeringar och grejer det är innan den ritningen kommer i ens hand.
Ja. Och sen kan man ju då stå där på bygget och svära över de här konsulterna som gör fel, och hur har de tänkt här, och jäkla skrivbordsfolk som bara sitter och
precis.
Och nu sitter man där själv. Det är mycket som ska hända innan de här ritningarna kommer på plats. Så att jag jobbar ju dels då med solceller på Railers, men även med vanliga byggprojekt. Så jag började väl egentligen i höstas med att skanna marknaden, börja kolla bland kunder vilka som kunde intressera sig för solceller, och sätta upp lite powerpoints så jag kunde komma ut och föreläsa lite på hos olika, det var allt från arkitekter till bostadsbolag till kommunala inrättningar och så här, som jag har åkt ut runt och föreläst hos då.
Spännande låter det.
Ja, det är jättekul. Det är faktiskt en av de roligaste bitarna, tror jag, av mitt jobb, att få komma ut och prata solceller. Så det är egentligen det jag höll på med. Och så satt jag vid sidan om i olika byggprojekt då. Under hösten och början av våren. Hade inte jättemycket solcellsjobb så. Gjorde några förstudier. Som också är så här att de inte riktigt skarpt läge. Man mer visar kunden hur mycket, vad som kan installeras och hur det kan se ut. Och vad som kan förväntas av installationen och så. Och sen hände något framåt mars-april där.
Solen börjar lysa,
ja,
kanske.
Ja, jag tror det är ingen skröna att folk vaknar till då. För att sen har jag suttit med solcellsprojekt, ja, nästan heltid, alltså sen april denna gång. Och det har ju varit i alla former då, fortsatt med just förstudier, men sen har det varit riktiga projekteringar i andra, i byggprojekt där vi faktiskt har haft den övriga elen också då. Så har någon räckt upp handen och sagt att ja, men vi har en solcellskille. Och det är ju jätteroligt att få vara den som, ja men ja, den som är den uttalade experten då. Mm. Sen är det ju väldigt stort ansvar och väldigt svårt. För att jag själv har ju inte så mycket erfarenhet. Alltså inom branschen och inom, både dels inom det här med själva branschen och inom att vara solcellsprojektör. Så att, och det känns som att eftersom det inte är så många andra, nu har jag ju hittat en kompetensgrupp då. Så att vi har ju möten varje månad och diskuterar olika lösningar och så här. Men, nej, det är görroligt verkligen. Och så jag gör ju många av de delar som du också gör. Sitter och funderar på växelriktad design och sitter och kaddar och ritar upp panelerna i antingen befintliga takritningar eller så får man hitta våra egna takritningar. För att det finns ju inte alltid det heller. Och det har bara rullat på. Nu är vi båda på semester.
Precis, från och med här igår. Eller vad är det för dag? Idag är det söndag. Ja.
Men du jobbade ju igår också.
Precis, jag gick in och jobbade lite igår. Ja. Som man inte gör på semester. Men när det är mycket spännande grejer så kan det bli så.
Ja, så att nu kan vi ju båda smälta lite våra första jobb inom branschen här. Lite under några veckor. Och det behövs, för att det är ju stressigt liksom. Men det är, samtidigt så har jag haft väldigt roligt under det här året. Det känns som att branschen verkligen växer fort alltså.
Det är också den uppfattningen jag har alltså. Och i alla fall, ja, som vi då med liksom bara solcellsprojekt egentligen. Och det, just nu är det en explosionsartad ökning av, alltså det, alla har upp över öronen att göra alltså. Och som sagt, om det beror på att det är vår och att solen kommer eller om det har liksom lossnat någon propp någonstans liksom, och att folk har liksom, att det blir någon slags lavineffekt till slut när tillräckligt många har funderat och gått och klurat på sin kammare liksom, och sen kanske det händer på någon slags på en gång lite grann så. Mm. Så att, ja, det är spännande.
Ja, men det ska bli skönt med semester.
Ja, det brukar, det är väl ofta så när det är mycket kul, och det är väl, märker vi kanske båda två att alltså, framförallt om man tycker något är väldigt kul så är det ju lätt att man liksom jobbar mycket.
Mm. Och för att speciellt det är när man är ny och inte
precis, så vill man
mycket
prestera på något sätt. Och ja, det är ju, man har ju sådana idéer för sig att man ska liksom försöka och kunna allt innan igår i princip. och det har jag insett att det kan man ju verkligen inte.
Nej.
Och det kommer inte hända imorgon heller. Men,
och det jobbiga är ju det där att man lär sig av sina misstag och då hinner liksom, man måste ju göra de där misstagen också, men det är lika jobbigt varje gång. Men ja, så vi har väl egentligen delat lite därför som podden har legat nere.
Ja, så att det var, man kan säga att allt det här var en lång ursäkt för att vi inte har poddat, men ja, det är som sagt, ja, så kan det vara.
Ja, men samtidigt har vi fått några hejarop på Facebook och så det,
som vi är väldigt glada för.
Vi är väldigt glada för det, och det är väldigt roligt att se eller höra att folk lyssnar. Så att
vi får ändå lyfta fram en Lars, användarnamn Larsan, va?
Eller ja, jag tror det var Larsan, som verkligen, han har lyssnat i bilen och lyssnat igenom hela våran poddserie 2 gånger.
Det är väldigt imponerande, måste jag säga.
Så att, det var jätteroligt att höra. Och det kommer många bra förslag på vad vi kan prata om också.
Just det, precis. Och det har vi också fått i allmänhet. Man kan ju säga det, alltså ni som har skrivit. Alltså vi har ju fått lite förslag och vi har fått interaktioner via sociala medier som vi har varit väldigt dåliga på att, så att säga, ta vara på och göra något med. Och ja, jag vet inte vad vi har för ursäkt till det. Det är väl att vi måste...
Men det är nog också lite det att vi har inte varit så strukturerade. Eller vi var väldigt strukturerade när vi hade när vi planerade att vi skulle gå igenom hela solcellssystemet.
Precis.
Från atomnivå till lite större nivå. Men jag tror att vi kommer en rätt så bra lång bit där. Men samtidigt har vi ju lärt oss 1000 nya saker sedan dess.
Mm.
Så att vi får väl egentligen så här revidera och börja om och köra gå igenom alltihopa en gång till.
Precis. Det kanske blir så här podden kommer gå ut på, att när vi har gått igenom alltihopa, hur allting funkar, då har det kommit till så mycket saker, så mycket saker har ändrats mot vad vi har sagt, så vi får köra från början igen.
Ja.
Och så jobbar vi så. Det kanske är ett bra sätt att jobba.
Ja. Och den första grejen jag tänkte på är ju lite det här att nu är det 3 juli vi spelar in. Och 1 juli, alltså för 2 dagar sedan, så trädde det i kraft någonting som har liksom hela branschen har pratat om i kanske ett års tid snart, tror jag. Eller i alla fall ett halvårs tid. Här, jag har ett citat från Per Åsling i Centern.
Mm-hmm.
Centern och Socialdemokraterna har käftat fram och tillbaka lite mellan om detta.
Mm.
Och då säger han att skatten har tillkommit som en följd av dåligt genomförda förhandlingar med Norge gällande en gemensam elmarknad. Det är den nuvarande regeringen som startade dessa förhandlingar med Norge, säger han. Skatten på solenergi som införs den 1 juli i år innebär att skatteplikt träder in om den installerade effekten av en solcellsanläggning är mer än 255 kilowatt.
Mm.
Den som har en anläggning upp till 255 blir skattebefriad. Villägare berörs inte av skatten. Det är större bostadsrättsföreningar och allmännyttiga bostadsbolag. Jag hittade en intressant diskussion på Twitter mellan Johan Önell från Solkompaniet, eller?
Mm.
Mm. Och Rickard Tygesson som är han jobbar på Mälardalens högskola. Förskola, får jag säga.
Förskolan, ja.
Och då säger Johan Önell att idag införs skatt på solel som produceras och förbrukas i samma byggnad för större fastighetsägare. Och det är ju faktiskt så det är. Det gäller större fastighetsägare.
Precis, de som har alltså större solcellsanläggningar än 255 kilowatt till exempel.
Mm. Och då är det 255 kilowatt sammanlagt från alla solcellsanläggningar för en juridisk person.
Precis.
Så de bostadsbolag som till exempel har ett och samma där ett och samma företag äger alla fastigheter.
Med samma organisationsnummer kan man säga.
Ja, precis. De berörs av detta. Och ett exempel på 2 konkurrenter som berörs olika då är till exempel ICA och Coop. För som jag förstår det så är ICA har ett organisationsnummer för respektive butik. Så att de kan i stort sett installera hur mycket solel som helst. Medan Coop som har ett organisationsnummer på alla sina butiker. De kan egentligen bara installera solceller på en eller 2 butiker så är det fullt sen. Och det är ju en väldigt tråkig grej i ur konkurrenssynpunkt.
Mm.
Och sen är det, alla bostadsbolag har ju också det här problemet då, för att vissa bostadsbolag är varje hus ett eget företag, ett eget organisationsnummer. Och vissa företag så är det ett organisationsnummer för alla fastigheter. Och ibland är det ett företag som har kanske olika områden med olika organisationsnummer. Och så här. Så det är en väldigt orättvis skatt på det sättet. För att det drabbar olika företag på olika sätt skulle jag säga.
Precis, och det blir ju ett hinder också för de här stora solcellsanläggningarna där man installerar, och det blir mycket på en gång om man säger så att liksom själva tillväxten av mängd solenergi blir ju lite begränsad, för att annars så skulle det ju byggts många fler väldigt stora anläggningar, vilket är ju, det är ju lite synd.
Ja, och det är ju de stora anläggningarna som jag tänker är de mest effektiva, alltså att man installerar många solcellspaneler på ett ställe. Det är de som driver ner priserna för att det är väldigt effektivt kostnadsmässigt.
Mm.
Och ofta så kan det ju vara att man installerar mycket solceller för att man har en hög belastning. Till exempel butiker som har mycket kylar och fläktar och sånt igång året runt. De installerar ju solceller för att förminska sin förbrukning.
Mm.
Medan till exempel en villa eller kanske mindre bostadsrättsföreningar och så. De kanske installerar solceller för att de har bra avtal att sälja elen.
Mm.
Och egentligen i dagsläget så är det inte det att vi behöver sälja så mycket el ut till nätet. Utan vi vill ju egentligen bara minska på elförbrukningen.
Ja, det är samhällsmässigt mest, precis, och mest lönsamhetsmässigt är det ju ja. Smart.
Så det är väldigt synd att det drabbar de som gör de mest effektiva investeringarna.
Mm.
Och i den här diskussionen på Twitter då, så säger Rickard Tygesson att han frågar, vet man hur man tänkt att lösa mätning och rapportering till exempel? Blir det fastighetsägarens ansvar? Och då, det är också lite så här tvetydigt hur man faktiskt ska mäta det här. För att på något sätt så måste man ju mäta dels det som produceras och det som förbrukas.
Nu pratar vi om anläggningar som är över 255 kilowatt installerade.
Och man måste mäta det som säljs ut i nätet. Och det är egentligen bara med en elcertifikatsmätare som man får den reella produktionen.
Ja, eller att en mätare som är, ja, det behöver ju inte vara just elcertifikatsgodkänd, men en mätare men
där man placerar mätaren för elcertifikatsmätning, alltså vid direkt efter växelriktaren i stort sett. Där får man ju veta hur mycket el man producerar.
Mm.
Och sen får man reda på hur mycket som säljs till nätet. Och man får reda på hur mycket som köps från nätet. Och där borde man kunna räkna ut med de tre faktorerna hur mycket solel som går in i det egna systemet, antar jag.
Ja, det kan man ju tycka. Men det måste jag låta vara osagt innan jag har tänkt två varv till på det. För jag vet att det här har varit en grej som är svårhanterad.
Och sen så frågar Johan Lindahl här i tråden på Twitter. Gäller detta AC eller DC? Någon som vet. Och det är också
AC
så här,
eller DC?
Alltså 255 kilowatt.
Ja.
Det är en väldig skillnad på 255 installerad effekt DC. Alltså hur mycket solcellspaneler vi sätter på taket. Jämfört med hur mycket el vi får ut från växelriktaren.
Precis.
För den dimensionerar man ju ner alltså medvetet.
Precis, ofta så ligger ju själva precis den maximala effekten som växelriktaren kan mata ut är oftast lite lägre än vad den installerade, som man kallar det för, effekten på taket då. För den effekten på taket är ju egentligen, det är ju egentligen bara en effekt som är en märkeffekt för själva solcellspanelerna under ett visst mängd instrålad sol liksom. Så att det säger ju egentligen ingenting om vad de producerar i verkligheten.
Nej. Så att egentligen är det ju dumt att betala för en växelriktare som är dimensionerad för en effekt som vi egentligen aldrig får ut förutom de soligaste dagarna mitt i sommaren i stort sett. Eller så här. Att det är väldigt, man får ju dimensionera så att man liksom kanske toppar växelriktaren under en väldigt kort tid på året. Men inte mer än så.
Precis, för att det är lönsamhetsmässigt inte så smart. För då köper man liksom en större växelriktare som kostar pengar som inte då ger dig speciellt mycket el.
Mm. Sen vet jag inte om växelriktaren, den borde vara mindre effektiv också om den är överdimensionerad, va? Att man säger att man, det vet jag inte, jag har bara en tanke att man, om man överdimensionerar saker och ting så jobbar den inte inom det området som den ska jobba in.
Mm. Ja, det lilla jag har stött på då i alla fall, så är det ju att när jag tittar på de här verkningsgradskurvorna, det skiljer ju mellan växelriktare till växelriktare då, men de brukar vara rätt så jämnt effektiva i intervallet 20% av dess maxkapacitet ända upp till 100 egentligen. Jaha. Så att det skiljer inte speciellt mycket, men det här kanske jag får någon kommentar på tillbaka som säger nej, så är det inte. Men det beror på växelriktarna och det jag har sett så är det ganska så.
Ja.
Så jämnt. Men visst, det finns vissa skillnader. Mm. Den är inte helt, alltså helt rak, den verkningsgradsgrejen. Men oftast så, i alla fall den erfarenheten jag har också nu från detta, det är att de här grejerna med till exempel en sån grej med någon halv procent eller mindre än så hit eller dit beroende på var man ligger. Det finns så mycket annat som spelar in i anläggningen. Alltså hur man sätter solcellerna, bygger man öst-väst-system, bygger man liksom... Hur mycket förluster har man i DC-kablarna?
Hur har man fördelat solcellspanelerna i...
Jämfört med sina, de här MPPT-grejerna i själva växelriktaren. Så att det är inte så farligt att man... Alltså just överdimensionering i alla fall, det är nog, skulle jag säga... Alltså att den jobbar på sitt max, det är inte något som är dåligt för växelriktaren rent. Så den har inte så mycket ont av det.
Nej. Mm.
Mm. Vad var vi? Nu kommer vi in på detta.
Jag vet inte, jag scrollade igenom den här Twitter-tråden som var väldigt spännande här. Men det var väl de synpunkterna egentligen som de hade där. Och Jag har svårt att reda ut egentligen vad som hände den 1 juli faktiskt. Så det känner jag generellt att det blir mer ett politiskt slagträ i debatten än en faktisk regel liksom, som man vet om hur mycket det påverkar eller inte. Det är svårt. Det man vet egentligen är att det har påverkat branschen under ett års tid.
Ja.
För det har väl du märkt, i alla fall som har jobbat under det året rätt så mycket inom solcellsbranschen, att det, även på ditt förra jobb, att det påverkade liksom när man kom ut med de här grejerna.
Ja, det påverkar ju väldigt mycket skulle jag säga. Precis. Mm. För att om du inte kan bygga mer än 255 och du får betala skatt för saker där utöver, så är det klart att kalkylerna blir väldigt annorlunda.
Ja.
Och då drar sig ju folk från att, även om de inte ens riktigt vet vad kontentan kommer bli när allting har lagt sig och alla har kommit fram till vad slutklämmen ska vara på alla de här reglerna, så är osäkerheten så pass stor faktor så att man liksom väntar lite grann. Lite. Man backar lite, väntar ut, tänker att nej, men vi får nog se här, vi kan inte bara... Medan andra går i bräschen och tänker det här kommer bli bra. Mm. Och, ja, så att, men visst, man förlorar ju ett gäng folk liksom, ja. Och företag som inte riktigt tycker det är så kul, och det förstår man ju.
Mm.
Alltså, skulle man sitta själv där med någon slags peng och fundera på vad man ska lägga dem på, så vill man ju veta vad som gäller.
Ja.
Så att, men
Ja, men vi kanske nöjer oss så med skatteproblematiken.
Ja, jag tror det.
För att det känns som att går vi in djupare så snurrar vi oss.
Så kan vi gå vidare med det här med energiöverenskommelsen som också var på tapeten här för ett tag sedan.
Mm.
Och det var ju då en överenskommelse mellan ganska många partier som kom fram till. Nu har jag inte det i huvudet exakt, men det var ju regeringen och...
Ja, jag tror det var egentligen alla utan Liberalerna, alltså gamla Folkpartiet.
Just det känner jag igen.
Och Sverigedemokraterna då, som inte var inbjudna till samtalet.
Ja, så.
Alltså Liberalerna var inbjudna, men de ville inte acceptera.
Tyckte inte det var bra.
Nej.
Nej, så att, men förhållandevis bra, vad heter det?
Solcellsbranschen har väl reagerat positivt till detta i alla fall. Alltså i alla fall svensk solenergi.
Ja, det var jag förstått det som också. Ja, en ganska bred överenskommelse i alla fall politiskt skulle man kunna säga. Och ja, den innebär ju diverse olika saker och hanterar de diverse olika energislag och hur vi ska se på dem inför framtiden och så. Men man kan väl säga att den största, så att säga, den mest slagkraftiga nyheten som kom ut ur detta var väl egentligen att det har satt ett mål att 2040 så ska man vara 100% ha 100% förnybar energiproduktion eller elproduktion.
Mm.
Det var liksom kontentan, och sen så finns det olika sätt och mål och grejer för att uppnå detta då, som de har kommit fram till som är bra. Och så var det även till 2045 så ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, var också tanken där då. Och sen ska man ha negativa utsläpp efter det. Så att det är ju högt satta mål. Så
ja,
det är bra det.
Mm. Det känns som att diskussionerna har kretsat rätt mycket kring kärnkraftens vara och icke-vara. Eller? Mm.
Ja, det stämmer. Jag sneglade bara igenom lite kärnkraftsrelaterade texten i den här energiöverenskommelsen, och jag kom inte fram till så mycket mer egentligen, att det har inte så mycket nyheter egentligen, tror jag, förutom att alltså det kvarstår det här faktumet att de ska bära sina egna kostnader i princip då, och att de ska vara konkurrenskraftiga, för att då, det är inget förbud mot kärnkraft på något sätt, utan att det är liksom det byggs om det är lönsamt i princip.
Ja. Och jag tror att vad jag kommer ihåg från diskussionerna direkt när de hade kommit ut med detta, så var det lite att båda sidor, alltså de rödgröna och de borgerliga, båda kände sig som vinnare lite.
Mm.
Och detta stod Liberalerna med, de stod med öppna munnar och bara, hur kan båda sidor tycka att de har vunnit den här diskussionen? Det kan vi tycka vad man vill om egentligen, så här. Det är inte mycket till debatt, men det är ju bra i alla fall. Vad man än tycker om energiöverenskommelsen, så är det ju bra att det är några som står utanför och skriker.
Mm.
Tror jag. För att det blir inte bra om alla står och nickar och säger att de har vunnit.
Nej, det är sant. Det är sant.
Oavsett vem som tycker vad.
Ja, det är sant.
Ja.
Och för de här energiöverenskommelsen då, så bland annat några delar som påverkar solcells marknaden, om man säger så, är ju då bland annat att som en del då blev att elcertifikatsystemet ska förlängas. Och då säger de här att det ska utökas med 18 terawattimmar nya elcertifikat fram till 2030. Jag tror vi diskuterade förut att som det låg nu så ligger det en plan fram till någonstans 2020, va? Eller något sånt där. Ja, något sånt där. Och då är det ju en sån här, för den som inte vet hundra hur det hänger ihop, så är det då att det är en viss procent av elcertifikatsvärdet som man som är en kvot då, som ändras år till år. Och sen så ska det i slutänden då gå ihop och ha delats ut elcertifikat för en visst antal terawattimmar i det här fallet då liksom. Så att det är ett sätt att ja, finansiera eller ge stöd till förnybara energikällor. Ja,
om man kollar på sin elräkning så står det ju elcertifikat där också då. Så det finansieras ju genom att alla betalar några öre per köpt kilowattimme. Lite som en skatt. Och sen fördelas den ut på elcertifikat till de som producerar miljövänlig el då.
Precis.
Och där kan vi dra snabbt lite att det är inte alla solcellsanläggningar som får elcertifikat. Det är ju bara de som installerar en mätare och rapporterar upp till Svenska kraftnät. Och det som jag har uppfattat så är det väl egentligen att det är runt 10 kilowatt någonstans där installerar effekt om det börjar bli lönsamt.
Mm. Det finns lite olika nuffror kring det, men jag tror att ja, beroende på om man hittar en bra leverantör så kan det nog gå neråt åt det hållet ungefär för att få lönsamhet.
Skulle du säga att det är lite större anläggningar än så? Eller?
Lite större kanske, ja. Men jag kan inte uttala mig för jag vet inte vad de senaste priserna är. Jag vet att det finns företag nu som är igång och jobbar nästan uteslutande med detta som försöker pressa de priserna, vilket jag tycker är väldigt bra. Så att det kan vara så att det kanske är neråt där. Ja. Men det kanske, de siffrorna jag har hört är kanske 20 eller något då.
Ja.
Men som sagt, det beror på vad du hittar för bra
i alla fall leverantör. Elcertifikat är ingenting som är lönsamt för villaägare och så, utan det är större anläggningar i stort sett oftast. Ja, upp mot lader och sånt. Skulle man kunna få upp de effekterna kanske? Känns det lite som, om man inte har en väldigt stor villa då.
Nej, precis. Det kan vara en stor villa också.
Ja. Ja. Så, det var elcertifikat, hur de påverkades då av energiöverenskommelsen då?
Precis, och den här kvotkurvan då som man kallar det, alltså den här mängden procent som du får, alltså så att säga, hur den ska fördelas per år kan man säga då, mängden, alltså utdelade certifikat, den ska Energimyndigheten ha fått i uppdrag att ta fram en plan för hur det ska se ut efter 2020 då. Precis, för att då, ja, det står ju här för att det borde ju vara att det finns plan fram till 2020 och sen ska de ta fram då fram till 2030. Just det, en intressant liten grej som jag läste också i den här, det var att jag kanske läser rakt av här vad det stod, och det var att det ska utredas hur förenklingar och anpassningar kan ske av befintliga regelverk och skattelagstiftning för att underlätta för nya produkter och tjänster inom energieffektivisering, energilagring och småskalig försäljning av el till olika ändamål. Ja, det var ju men det låter ju som att man ändå ska jobba för att förenkla lite grann regelverket. Och det vårdar ju gott.
Ja, det gör det ju.
Kort och gott. Så det var väl det om energiöverenskommelsen.
Ja, jag har lite internationella grejer också faktiskt. Härom veckan så kom det en nyhet att Tesla, som vi har pratat väldigt mycket om, att de var lite sugna på att köpa Solar City.
Det har jag också hört snurras någonstans om.
Det var Elon Musk som då äger Tesla och är ordförande i styrelsen i Solar City.
Nice.
Så han är lite jävig där i det här köpet.
En aning, jag vet inte hur det går till. Men, frågan är, det är intressant hade varit att se hur förhandlingsbordet ser ut där. Ja. När de sitter och dealar, när han får deala mot sig själv i princip.
Ja, och så är det ju Elon Musks kusin som är egentligen vd eller vad man nu är då, äger, största ägaren i Solar City då. Det var ju då Elon Musk som under ett sånt här, vad kallar man det då? Ett börssamtal som ett samtal som telefon, en telefonkonferens som han hade med aktieägare på, över nätet typ då. Tesla resonerar som så att om de ändå ska stå och sälja elbilar i sina butiker, och de här kunderna då är ju oftast väldigt måna om att kunna sälja eller sälja sin egen el och vara oberoende av diverse infrastruktur som krävs då för att kunna driva bilen framåt. Så att de tänker resonerar som så att om vi ändå ska sälja elbilen och hemlagringsbatteriet då, för de säljer ju även sin Powerwall, den här batterilagringen som man kan ha i hemmet. Varför säljer vi inte solcellerna också då? För det är ju, i Sverige är det ju ingen som köper ett energilager utan några solceller.
Nej, det brukar ju inte vara så.
Det är ingen, väldigt få som köper energilager överhuvudtaget i Sverige. Men i USA, där det är högre elpriser, som jag förstår det, där kan det ju vara folk som faktiskt gör det. Att man faktiskt köper en, framförallt i Tyskland då, så är det en grej att folk faktiskt köper hemlagringsbatterier utan att kanske ha solceller. Men de resonerar att om vi nu ska stå och sälja elbilar och batterilager, så kan vi likväl sälja solceller. Och vart vänder man sig då? Jo, kanske till sin kusin som har ett solcellsföretag. Så många tycker ju då att det här lite blir ett problem för att av flera faktorer. Men dels att Tesla har ju egentligen aldrig gått plus. De har ju gått back sedan de startade. Och de har ju varit på ruinens brant flera gånger. Så att de har ju inte superbra ställt som de har det nu. Samtidigt så ska de rampa upp sin produktion. För de ska ju sälja sin Tesla Model 3. Nästa år ska de börja sälja den. Och många tycker att det här skäl fokus från den lanseringen. Att börja blanda sig i en ny bransch. Som det faktiskt är för Tesla då. Samtidigt då, Solar City är ett företag som livnär sig på att inte sälja en produkt, utan de hyr ut en produkt, eller leasar en produkt tills att den har betalt igen sig. Så att de måste gå in med väldigt stora kapital från start, medan deras intäkter inte är så stora från början. Sen har de en fabrik som man inte vet om den är klar, men de ska ju tillverka solcellsmoduler också. På samma sätt som Tesla tillverkar batterier.
Det vi snackade om lite för jättelänge sedan, i förra avsnitt.
Ja, för ett år sedan ungefär.
Precis.
Så att Tesla har inte så jättebra ställt i ekonomiskt, även om de har den bästa hypen något företag kan ha. Och samtidigt då som Solar City kostar väldigt mycket pengar. Alltså att driva, kanske inte att köpa i förhållandevis, men att driva. Jag läste också på The Verge, som är en bra tekniksajt, att Tesla, det står så här: Tesla torches 50 cents for every dollar in sales. Så att de spenderar 50 cent för varje dollar i försäljning. Solar City spenderar enligt den här källan då $6 för varje dollar in sales.
Mm.
Och att då Tesla ska köpa det här företaget som har väldigt långsiktig, får man ju säga då, väldigt långsiktig marknads
strategi.
Ja, det känns inte så ekonomiskt hållbart för ett företag som redan går back. Men jag vet inte. Det är ju fortfarande så. Det känns som en självklarhet att de här två företagen, alla ser ju dem som ett. Alltså, i alla fall från det här avståndet som vi sitter på i Sverige, så ser man ju det som att de göttar ihop sig. Det är bara bra. För att man tänker på Elon Musk i vilket fall, om man tänker på solceller, batterier, bilar eller raketer.
Mm.
Så att, och samtidigt så Solar City är ju en av de största installatörerna i USA. Så att, ja, det är svårt att se att de inte skulle klara det ekonomiskt, men det är ingen logik.
Nej, men man förstår ju resonemangen kring att alltså, allting, framförallt solceller med leasing, avtal kräver ju mycket eget kapital, ja. Alltså, definitivt. Så att det är väl intressant att se, men å andra sidan, ja, precis, hypen, de lever ju på hypen och det har de väl alltid gjort, de här företagen, så att, och det lär de väl fortsätta göra, så man får hoppas att det går vägen.
Ja, för när de lanserar sitt batteri så sålde ju det slut på, alltså innan de ens har börjat tillverka batterierna, så sålde ju de ju slut för bokningarna liksom.
Mm.
Så att, och det är samma med nya bilen som är också i slutsåld för 2 år framåt innan de ens har börjat och putta ut den från fabriken. Så att det är Ja, det är en väldigt stor hype kring det här företaget. Bara att det känns som att det skulle kunna vara en bubbla också.
Ja,
att det är ju inget gammalt företag Tesla, så att saker och ting kan ju gå åt skogen. Även om de gör väldigt trevliga bilar.
Mm. Ja, intressant. Det är mycket, ja, man, det finns mycket sätt att se på det. Så att, och det är en intressant grej. Det är, vi är ju väldigt inne på att följa det här, hur det går för de här, för det är väldigt intressanta företag, ja, i våran värld liksom. Ja. Så att, ja, det är spännande. Många aspekter ändå.
Mm.
Ja, och jag kanske skulle kunna ta ett litet snack också i korthet om vad jag var ju på Intersolar, det sa jag tidigare på den, va?
Ja, just det. Mm.
Ja.
Det är andra gången du är där nu.
Ja, nu är det andra gången. Ja. Och det är lika roligt varje gång, ja, skulle jag säga. Det är väldigt spännande. Om man är solcellsnörd då, så är det ju kanonplats att vara på. Så att, nej, det var spännande. Det är alltså, för i korthet är det ju ändå, det är en jättestor solcellsmässa. Jag tror, om det inte har fel, så är det nog om det är den största i världen eller en av de största i alla fall. I München i Tyskland, och det var här om veckan då. Och där visas det upp allt i solcellsbranschen egentligen. Moduler, växelriktad tillverkare, alla är liksom, alla i branschen runt om i världen är liksom representerade. Det är en väldigt internationell mässa då. Den här görs även i andra länder, i USA och Indien har den precis startat, och även i Asien, i något annat land, jag kommer inte ihåg vart det var. Men den här som är i Europa då anses vara den som är mest internationell i alla fall, som har representanter från alla olika delar av världen då. Så att det var väldigt spännande, mycket intryck. Och man kan väl säga att en intressant grej tycker jag, som jag hörde, var att det är lite av en trend, eller trenden har varit att den här mässans storlek har minskat de senaste åren. Mm. Lite i takt med att tyska marknaden har ju varit lite urvattnad, om man säger så, på grund av att det var för billigt, och så har det många liksom, alltså solceller blev för billigt så många slogs ut, och så har det varit lite tråkig stämning så liksom under en tid. Men från och med det här året, så nu växte mässan igen då för första gången på ett antal år, så att det liksom var botten förra året och nu blev den större igen. Och vad det betyder är ju svårt att tolka exakt, men det är i alla fall, det är inte säkert att det blir ett trendbrott så, man vet inte hur det blir nästa gång, men nej, det säger ändå någonting om att det kanske är lite så på
uppgången. Att det är på väg upp till Tyskland.
Precis, att det är på väg upp till Tyskland och kanske i världen också lite så liksom, för Tyskland, alltså i och med att den är i Tyskland så är det klart att det påverkar ju dess storlek så, men det kanske är världsläget börjar också hända grejer liksom, att panelerna, det här med att det var så mycket billiga paneler ute, överproduktion och sånt, det kanske har börjat stabilisera sig nu, och så har man börjat hitta nivåer för hur man ska, om man ser på makronivå eller vad man ska säga då. Så det kan man ju hoppas, och det kändes så. Det var som vanligt, eller som när jag var där sist också, det är mycket fokus på, det finns ju batterier högt och lågt numera på den här mässan. Det är ju det som är hypat nu, det som kommer liksom. Och det var, ja, det var liksom, det är flera mässhallar, och jag tror en, eller framförallt en mässhall i alla fall, som bara var batterier i princip, olika lagringslösningar. Så det var mycket att titta på. En liten intressant, bara kul grej tyckte jag, var att Mercedes hade ett monsterstort, en monsterstor monter där de displayade sin motsvarighet till Tesla-batteriet.
Ja, jag har sett att de, och de har väl något samarbete med kanske SolarEdge eller något sånt.
Lite osäkert, det är mycket möjligt. Ja, det var många som samarbetade med många där, såg jag. De hängde ihop lite grann på olika, men det låter ju kanske rimligt. Så att de hade sin Mercedes-logga på en batterigrej. Den satt inte på väggen, den stod på någon slags, lite på marken på något sätt.
Ja, ja.
Men ska ändå stå mot väggen, tror jag. Men de hade olika varianter. Ja. Men bara det faktum att de har kört igång och verkar satsa ganska ordentligt på det är lite spännande.
Mm.
Att det blir liksom stora företag som kommer in och funderar på detta. Ja, alltså det var ju mycket så här, det är mycket man kan prata om den här mässan liksom. Vi var ju där i stor del också för att jag skulle prata med olika folk som jag pratar med i telefon mycket i jobbet, för att vi köper ju mycket saker nere från Tyskland. Så då var det att prata med leverantörer och liksom ha den kontakten och fått ansikte på folk. Så det var ju en del. Men lite små saker, det var som jag såg, det var att det fanns någon optimerare nu som, jag tror att det var från SMA, jag är lite osäker, men
men de annonserade en optimerare, vet jag
inte. Ja, kanske, ja, vi ska se om det är samma som jag tänker på, för att den jag såg var att de hade då i solcellsmodulen, så som det är nu så brukar det finnas optimerare som man sätter på en solcellsmodul så att säga, som optimerar den, men här hade de då tre stycken optimerare på en solcellsmodul. Så att den optimerar alltså en tredjedel av solcellen.
solcellspanelens interna strängar kan man säga.
Precis, precis, de interna liksom, så att det är på cellnivå kan man säga. Så man delar upp antalet celler som brukar vara kanske 60 stycken på 3 då. Så det är 20 celler per optimerare då som sitter inbyggd i panelen så att säga, för att då få bästa möjliga, alltså undvika att det blir dåligt om det blir skugga på panelen då. Så att det var en intressant grej. Sen så är det lite intressant att så pratade jag med vår vd i förbifarten som har varit med ett tag. Och han sa att ja, men det är sånt, det var ju sånt där kom i början av branschen. Så han, så då kändes det som att ja, det kanske har varit gjort någon gång och sen så har det kommit tillbaka och blivit lite hype nu. Så att huruvida det är bra eller dåligt och huruvida det är liksom...
Det kan ju vara att tekniken är mognat lite.
Precis, det kan det vara.
Optimeringsbranschen som jag märkte har ju också, känns som att den har blivit rätt hypad. Mm. Så här, att SolarEdge har ju haft ett väldigt fördel, eller väldigt, för att de har varit på länge då.
Mm.
Och de har en väldigt stor marknad i USA, så jag förstår det.
Ja, det var mer än vad jag vet.
Ja, där, jag lyssnar ju en del på den här Energy Gang.
Just det, det måste vara en podd, så har vi rekommenderat den någon gång?
Jag tror vi gjort det.
Ja, det måste vi göra igen. Så ja, den är ju extremt bra. The Energy Gang, ja, från Green Tech Media.
Ja.
En podcast om USA som tar upp väldigt mycket, väldigt aktuella grejer kring, och inte bara USA utan världsläget.
Nej, precis. Det tycker jag är intressant med dem, att de, för alla, många amerikanska podcasts har ju liksom bara USA i fokus och vet inte om att det finns en omvärld. Men de, eftersom solcellsbranschen är så pass global, så har ju de väldigt bra koll på även den europeiska marknaden och så. Så att, men de vet jag, de är ju sponsor. Nu gör jag reklam för en sponsor som inte vi får sponsring av.
Nej, men
de sponsras av SolarEdge. Mm, så att där vet jag att de sa något om att, om hur de ligger till i amerikanska marknaden, och de är rätt så stora där. Så att jag tror att det är, och det är många andra faktorer som kommer in där. Det är inte bara det här att man optimerar på panelnivå eller cellnivå i det här fallet då, utan det är ju även det att man kan stänga av panelerna på panelnivå och göra den säker för till exempel brandkåren som ska bryta sig genom tak och sådana grejer, och man kan även hantera skuggning och sånt mycket enklare. Det har ju med optimering att göra då, men det är inte bara en PPT-grej där, utan även att man liksom, man strängtänket blir lite annorlunda, att man behöver inte var så orolig för att en panel skuggas lika mycket.
Och på tal om det här sträng optimering överhuvudtaget, så hörde jag att det finns lite såna här så att säga oberoende rapporter kring hur liksom stor skillnad det är på att köra optimeringsvarianter kontra till exempel köra vanliga så att säga vanliga inom citationstecken växelriktare då. Och vissa av de här då säger att det inte är så stor skillnad som man kanske tror, men att det finns
du ju menar som,
i när det gäller effektiviteten då så att säga. Men jag ska låta det osagt, för jag har inte kollat i de här rapporterna. Nej. Och jag har bara fått hört det liksom. Så jag tänkte att jag ska kolla lite mer på det här, det ska bli intressant. Men det man däremot kan säga är ju att alltså, de har ju som sagt, det finns ju många andra fördelar såklart. Med, förutom om det inte den delen är, vilket jag inte då kan bekräfta här, men som det här med stränga med, du kan sätta solpaneler åt alla möjliga vinklar och år så att säga. Har du små fält, stora fält och allting samlat på ett tak fast på olika vinklar, så behöver du inte fundera så mycket.
Nej.
Projekteringstiden går ner, kan jag ju konstatera själv som har varit och förlurat på suttit med de här. Så man behöver inte tänka lika mycket när det gäller hur allting ska liksom passa ihop med MPPT-funktionerna i växelriktarna, för allting är ju bara en enda, och så är det längre strängar framför allt. Det är också intressant att du kan koppla upp fler moduler i en sträng så att säga, för att växelriktaren och de här optimerarna, de jobbar så att inte spänningen i den strängen går upp lika högt som det gör om du har en, så att säga, en citationstecken i en vanlig växelriktare.
För det är väl grejen där att de håller någon fast spänning, tror jag, på 700 volt eller vad det är.
Ja, det
att de är alltid garanterar den spänningen ut oavsett hur många paneler som är skuggade och sådär.
Ja, det låter rimligt. För de har ju
som
Precis, där de har ju, det är intressant, för de har ju ändå en kraftelektronik där som kan styra ström och spänning väldigt specifikt så att säga, och kan de prata med varandra också. Det är också en intressant grej, bara för att spinna på detta, så har ju de, kommunikationen går ju via själva strömkablarna, via DC-kablarna, så att växelriktaren pratar med optimerarna via via själva DGC-kablaget i det här fallet då. Vilket också tycker jag är lite spännande. Alltså det är en intressant lösning, för det finns andra lösningar på optimerade lösningar och andra produkter där de har till exempel en sändare då som får sitta och liksom prata med respektive optimerare som sitter ute på taket och sen skickas det på någon vänster in till en separat modul som ska ta emot detta och sånt. Så att prata via strängkablarna är ju väldigt smart.
Ja, ja, det var egentligen, vi hade mer att prata om. Men precis, vi får se våra begränsningar lite. Och vi, samtidigt så är det gött att spara lite till nästa gång.
Mm.
Men det var ju trevligt att få sitta här igen.
Prata av sig lite.
Nej, vi sitter i min friggebord igen.
Just det var inte tagit upp. Ja.
Jag tror senast var kanske någon gång i avsnittet innan förra sommaravsnittet där.
Just det.
När Fabian var med, tror jag.
Ja, var det så länge sedan vi satt här?
Jag vet inte. Men det var ett tag sedan i alla fall. Så att jag har ju sedan dess renoverat lite barnrum och så. Och så vi sitter här i all bröte, skulle man kunna säga.
Precis, jag har min dator på en pall intill och vi har vårt bord och så sitter vi. Och så står det lite skidor och annat. Men det är väldigt bra, vi konstaterar just att ju mer grejer det är här inne, desto bättre är det för ljudet. För att det är
precis,
mer grejer som
dämpar.
Precis,
det var så jag tänkte när jag ställde in allt jag äger och har där.
Det var så här inför podden liksom.
Ja.
Ja.
Ja. Så, nu fick vi tid på det.
Precis. Mm. Ja, men vi är ju, ja, vi tackar väl för oss.
Ja.
Och
hoppas att vi klippning och sånt går smärtfritt så vi får upp det här så snart som möjligt.
Precis.
Nu har vi sagt vilket datum vi spelar in så det är ju pinsamt om vi skulle komma ut om 2 månader med det.
Det är sant faktiskt. Ja. Men vi får jobba på.
Om vi inte klipper bort datumet.
Så kan vi göra. Det är en väldigt smart strategi från vår sida i så fall.
Tack för idag.
Tack för idag, ja. Nu får ni ha det så bra så hörs vi när vi hörs.
Ja.